Radioplay.
Vad är det man klickar nej till? Som ett exempel, om jag har klickat nej till en annons från Audi, innebär det att jag är ointresserad av bilar generellt eller den här modellen? Eller är det så att jag bara älskar något annat bilvarumärke över någonting annat?
Kan du bli medlem? Kan du bli medlem? Kan du bli medlem?
Det låter som en papegoja här. Vad håller du på med?
Ja, men det är ju så här det låter ju när Unionen marknadsför sig på Instagram. De går ju bananas i min hjärna här, Jasmin.
Ja, kan du inte stoppa det då?
Ja, jag har försökt att stoppa det här genom att trycka på knappen ej relevant för mig. Men de förföljer mig i sömnen, visst. Är det här vi ska prata om idag också?
Ja, det tänkte vi.
Kul.
Ja, det blir kul. Jag heter Jasmin Winberg och är redaktör på Resumé Insikt.
Och jag heter Julia Lundin och arbetar också som redaktör på Resumé Insikt. Och varmt välkomna tillbaka efter julledigheten, alla poddfans. Ni lyssnar ju på Insiktspodden. Varannan vecka så pratar vi om aktuella händelser inom marknadsföring och kommunikation.
Och ja, det här med Facebook-annonser är ju faktiskt ganska viktigt. För ja, Facebook slukade ju i fjol 67 miljarder dollar av den globala annonskakan. Jag fick till en liten konstpaus där, men det är rätt mycket pengar.
Det var kul att ha dem.
Det skulle vara kul, ja, i plånkan. Mm. Men det har man inte.
Nej.
Och de har ju en då targeting-himmel där ingen annan har lyckats konkurrera. Och alla är ju på Facebook idag. Det är lite så kanske att om man inte är på Facebook så är man lite dum i bollen.
Ja, så kan man säga. Det är väldigt konstigt. Men får varumärken något värde för pengarna då som man investerar i Facebooks plattform?
Ja, vi har ju undersökt det här då de tre senaste månaderna som de miniforskare som vi har blivit här.
Ja.
Och allt då detta började med ett tips från er lyssnare som tyckte då att det var jobbigt att få samma annonser igen. Så då bestämde vi oss för att titta på det.
Mm.
Och så började det också med ett Excel-ark som det så ofta gör.
Ja. Mm.
Och vi gjorde ju då så här att alla annonser som vi har sett och ja, de har vi helt enkelt blockerat genom att trycka på den här annonsen är inte relevant för mig på både Facebook och Instagram. Och sen har vi trackat det här då. Vi ville se då om de här annonserna skulle komma tillbaka, med vilket innehåll de i så fall skulle ha och hur snabbt det skulle gå. Och det här var ju ganska jobbigt, Julia.
Mm, det var väldigt jobbigt, men det var också lärorikt, tror jag vi tycker båda två. Jag visste ju för det första då inte att man verkligen pepprades med så många annonser som man fick här. Och för det andra så gjorde vi ju faktiskt en del intressanta upptäckter här i vårt Excel-ark.
Ja, och skillnaden då mellan Facebook och Instagram är att du på Facebook kan du blockera hela avsändaren.
Ja.
Medan du på Instagram bara kan blockera en specifik annons. Mm. Och Instagram har ju inte den här andra funktionen som Facebook har av någon oklar anledning. Vi har försökt få svar på det, men vi har inte riktigt fått det. Och av totalt då 300 blockerade annonser så återkom 59 stycken minst en gång. Men ibland så händer det också att en annons kom upp 7 gånger till då. Efter att vi hade meddelat plattformen att den här inte är relevant för oss. Och Unionen då var ju uppe där och nosade på de siffrorna ja, som vi inledde i början med. Ungefär hälften av de här då har exakt samma eller liknande budskap.
Ja, och nu kanske ni undrar då varför vi utsätter oss för det här. Vi är jävligt trötta på reklam. Nej, det är vi inte. Vi skojar bara. Men så här är det. Om en konsument inte vill se en specifik annons och det här då är påtalat för Facebook och Instagram, som ju Instagram har ju samma ägare. Varför skulle man då vilja se den igen, undrar vi. Man, då riskerar ju annonsörens pengar att kastas i sjön. Och om det dessutom är exakt samma budskap så kommer vi till slut bli väldigt reklamtrötta. Och irrelevanta annonser, det är ju inte bra överhuvudtaget.
Nej, men fanns det någon pain in the ass då som vi hittade förutom Unionen?
Ja, det var Zalando. De var väldigt jobbiga. De skickade ut reklam från tre olika konton, upptäckte vi. Saloon by Zalando, Zalando Lounge och vanliga Zalando. Vad är skillnaden? Jag fattar inte.
Nej, det fattar inte jag heller. Fast jag brukar handla på Zalando faktiskt, ska jag outa.
Mm.
Men nej, jag förstår inte heller skillnaden.
Nej.
Och en annan grej som vi reagerade starkt på här, det var ju vilka intressen som Facebook har sparade om oss. Vilka intressen de tycker att vi har, helt enkelt. Intressena är ju viktiga i annonssyfte eftersom de annonser man får bland annat baseras på intressen och sen massa andra saker, men det är ju bland annat intressen. Och då så tyckte Facebook att jag hade samiska och Gloria som är någon form av sångare som jag inte känner till och Sara inom parentes Bibeln som intresse.
Ja,
och då undrar jag
kul.
Varför? Ja. Jag har ju gått ur Svenska kyrkan faktiskt och jag är ju inte troende.
Nej,
nej.
Då ska du inte ha Sara Bibeln där. Det här var ju en tankenöt då, får man väl säga, hur Facebook tror att det här stämmer. Det måste väl vara så att vi då har interagerat av något slag, men Facebook kan inte svara på hur länge eller när vi ställer de här frågorna. Men det känns som att du, Jasmin, har andra intressen då som kanske skulle passa in betydligt bättre.
Ja, jag tror det i varje fall. Mm. Ja. Men för att prata om detta så har vi bjudit in en vass person på de här frågorna som kan ämnet utan och innan. Välkommen hit, Nils Andersson Wimby, byråchef på Isobar, som är en mediebyrå, ska vi säga, för de som inte känner till det.
En reklambyrå snarare, skulle jag säga.
Reklambyrå, men kanske i gränslandet.
Ja, lite koll på media och lite. Ja,
digitalt, va? Mm. Också. Mm. Ja.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Vad härligt. Är du laddad för ett nytt decennium?
Ja, men absolut. Det här ska bli spännande. Nu blir det åka av.
Mm.
20-talet.
Ja.
Härligt. Härligt. Du, Nils, hur mycket jobbar ni på Isobar med Facebook-annonsering?
Ja, men det är ju någon form av del av nästan alla kampanjer nu för tiden. Liksom, så att det blir ju en hel del. Och sen också diskussioner med kunder och annonsörer kring vilken roll sociala medier generellt har i en liksom övergripande strategi och övergripande kommunikationsmix. Liksom.
Mm.
I vårt test då, som du har tagit del av, där var det ju, vi testade ju 300 annonser och annonsörer och 59 stycken avsändare dök upp igen fast vi hade tryckt då att det här är inte relevant för oss, vi vill inte se det här igen. Vad tänker du om det resultatet om vi börjar där?
Ja, men det är ju klart att det är intressant. Sen så ligger det ju också en bakgrund i hur Facebook och Instagram är det här utformat. Liksom, vad ska det innebära att trycka på hoppa över-knappen? Men också vilket löfte de har, inte bara mot användare men också mot annonsörer kring vad ska det innebära att trycka på hoppa över-knappen. Så att det är ju... Jag tycker det är en intressant statistik och det ger ju anledning till att prata vidare om liksom möjligheter att välja bort och hur väl träffar det när man gör sådana här digitala val.
Mm. Tycker du att det fungerar bra idag?
Alltså jag tror att det är intressant att dela upp den frågan på lite olika nivåer. På ett sätt, på en väldigt makronivå, är ju så här, fungerar det relativt reklamtrötthet i Sverige generellt idag? Nej, då skulle det ju absolut kunna fungera bättre. Fungerar det på Facebook som plattform för att folk som användare inte ska bli irriterade? Antagligen ingen som är på väg att överge Facebook just nu för att det är för mycket av samma annonser. Men sen så finns ju den nivån, fungerar det för en annonsör? Känns det för en annonsör okej att min annons visas för någon som har klickat att de inte är intresserade? Och där finns ju en intressant diskussion.
Mm.
Och sen så är det då för den enskilda användaren. Tycker den enskilda användaren att det är jobbigt, att det här inte funkar bättre? Och så kan det ju säkert vara i vissa fall också.
Mm.
Det som har varit lite klurigt här är ju, det här blir lite detaljrikt nu då, men Facebook säger ju då att vi har inte fått samma annons igen eftersom alla annonser har då ett specifikt ID Och en annonsör kan ju ha laddat upp 100 varianter av samma budskap helt enkelt. Och då funderar vi kring, vi har ju sett små skillnader ibland på liksom annonserna vi har fått. Men vi funderar, och det är ju för att vi har ju skrivit upp budskapet. Mm. Så vi har ju kunnat gå tillbaka och titta, men uppfattar en vanlig konsument att så här, oj, här har koppen förändrats lite på den här nya annonsen, fast jag tryckte bort den. Ja, den var inte exakt likadan som när jag tryckte bort. Eller hur tror du konsumenten ser på det?
Nej, det tror jag inte. Jag menar, där får man ju ha med sig grundinställningen att konsumenter bryr sig väldigt lite om reklam överhuvudtaget. De lägger märke till ganska mycket mindre än vad vi i branschen gör och bryr sig mindre om nyanser och sådana här saker. De ser det kanske mest som någonting man uppfattar lite undermedvetet och som kanske är lite irriterande och sådär. Så då, som en följd av det, så uppfattar man inte sådana nyansskillnader, utan det ska nog få vara någonting ganska drastiskt annorlunda för att man ska säga att det här är en ny annons.
Mm.
Sen så blir ju det där också då en fråga om intention när man klickade nej. Vad är det man klickar nej till? Och det där blir ju väldigt svårt för liksom en algoritm eller ett tekniskt system att tolka, vilket gör att det blir väldigt svårt att göra 100% rätt.
Mm. Det går ju inte att specificera idag nu.
Nej, och jag menar, som ett exempel, om jag har klickat nej till en annons från Audi, innebär det att jag är ointresserad av bilar generellt, eller den här modellen från Audi, eller utformningen av den här annonsen? Eller är det så att jag bara älskar något annat bilvarumärke över någonting annat? Det kan ju finnas ett stort antal olika ingångar, vilket gör att vad som liksom man har tackat nej till blir svårt att tolka, och därför blir det svårt också att säga vad skulle vara relevant att exponera den här användaren för istället.
Mm.
Är det för tidigt för den här typen av funktion, tror du, eller?
Jag tror att det är en relevant funktion ur ett par syften. Dels kopplat till Facebook relativt användarna. Att det är liksom en added benefit. Det är någonting som de kan erbjuda. Ja, men här har du möjlighet att pausa kommunikation ett visst tag från någonting du tycker är irriterande. Det kommer inte funka 100%. Det kommer inte funka över all tid, men här ger vi dig den här möjligheten. Och det är ju bättre än om det inte hade funnits alls. Och på samma sätt mot annonsörer. Ja, men om någon verkligen inte tycker om din annons och ditt budskap, då har de en möjlighet att klicka bort det, och då kommer inte du behöva betala för 10 visningar till mot den personen.
Mm.
Så på den nivån så tycker jag ju att det är en bra grej. Men sen så är det ju nog synd att anta att det här är någonting som kommer funka 100%, eller som kommer lösa problemet med reklamtrötthet i Sverige.
Mm. Vi har för höga krav här.
Nej, men där är ju också det här med att reklamtrötthet är ju en fråga på makronivå. Det vill säga, det blir ju lite självdestruktivt för Facebook att ta ett ansvar i den frågan, för att vår reklamtrötthet påverkas ju av reklam på tv och utomhus och print och YouTube och massa andra plattformar. Så att varför skulle Facebook ensidigt dra ner på liksom reklamvolymen i sin kanal för att göra hela Sverige nöjd? Då skulle ju YouTube eller TV4 kunna ta en större del av kakan liksom istället. Så att den liksom övergripande reklamtröttheten blir svårt att ta ansvar för på ett sånt ensidigt sätt. Och där finns en parallell till som Sveriges annonsör gjorde en studie för ett tag sedan och tittade på det här med retargeting-annonser. Och då är det ju klart att det är ju bra om liksom varumärke A försöker tänka lite mer ansvarsfullt, sätta någon frekvensstyrning eller inte vara för hetsig i sin retargeting. Men om jag har varit inne och tittat på samma par skor på 4 olika sajter och en tar ett ansvar och de 3 andra fortsätter bomba på, då kommer ju min övergripande bild ändå vara negativ. Och det är därför som det blir liksom mer av en makrofråga.
Mm. Och det går ju inte att skippa annonser till exempel på TV4. Där får man ju se dem fast man inte vill kanske.
Så är det ju. Exakt, och det är ju också en grej liksom med liksom innehållet eller värderingen av den här knappen. Ja, det är klart att många annonsörer skulle vilja ha en knapp som säger ta bort alla annonser för alltid. Men det skulle inte funka för Facebook, och det är ju ingenting som någon annan media reklamfinansierad media erbjuder heller. Så att viss annonsering måste ju finnas kvar.
Mm. Men du tror ändå att det här i viss mån kan påverka reklamtröttheten? Det som vi har sett här.
Ja, i den mån det används så absolut. Och sen så skulle jag väl misstänka om man känner Facebook rätt att det här är ju liksom ett work in progress och någonting som kommer fortsätta utvecklas. Och på det sättet så är det ju intressant. Ju mer man skapar ett lärande där, desto bättre kommer det förhoppningsvis bli över tid. Och kanske liksom kan liknande principer eller tänk översättas till andra medier och andra kanaler också. Man pratar om retargeting, annonsering eller hur YouTube jobbar med liksom att man klickar bort grejer på TrueView hela tiden. Att det finns ett lärande i den algoritmen också.
En annan intressant upptäckt som vi gjorde här då, det var ju våra intressen. Och det är ju relevant i det här sammanhanget eftersom vi får annonser baserat på bland annat på våra intressen. Ju. Och då hade ju jag då till exempel Sara inom parentes Bibeln, samiska och Alban Berg. Och vi båda räknade, vi tog ut tre kategorier var och sen så räknade vi där. Och över hälften där tyckte inte vi stämde överens med vad vi själva har för intressen. Hur ser du på det?
Ja, men det där är ju en det är ju också en komplex algoritm där det går in många faktorer. Och det kan jag tänka, det är fine så länge alla inblandade är ödmjuka inför att det finns. För att det är ödmjuka inför att det är en gissning så att säga. Och det finns ju liksom det finns ju såna här tolkningar och liksom felaktiga antaganden i enormt många system. Liksom. Det är ju bara att gå och bläddra i ett Orvesto-häfte och se, okej, den här frågan kan person A tolka på ett sätt och person B på ett helt annat. Så ser världen ut. Och så länge vi förstår det och liksom har en källkritik i det så är det ju fine. Men det, följden av det blir ju att som annonsör exempelvis så är det ju synd att kanske gräva allt för djupt och liksom hänga upp sin kampanj allt för mycket på att styra på de här intressena. För man får liksom inse att det kan vara en indikation, det kan vara ett antagande. Men det behöver absolut inte 100% vara en sanning. Liksom. Mm. För det är så många faktorer som spelar in. En intressant del i det där tycker jag är det som folk alltid tar upp kring Facebook. Alltså, när man köper annonsering på Facebook så kan man ju hitta en målgrupp och sen targeta den målgruppen plus deras vänner i en kampanj. Och då har många ju liksom det här har ju gett upphov till massa annonser där man säger jag pratade med min kompis om Gröna Lund och plötsligt får jag upp Gröna Lund i mitt Facebook-flöde. Och jag har inte sökt på det, jag har inte googlat, jag är inte intresserad. Och så tänker man att Google, liksom Facebook eller liksom avlyssnaren på något hemligt sätt. Men det är ju bara då att eftersom du pratade med din vän om Gröna Lund så kanske den personen har googlat på Gröna Lund. Eller sökt på det på Facebook eller gillat det på Facebook. Och då tillhör du som en vän liksom den kretsen som kan få annonsering. Så att det finns många liksom algoritmer och tolkningar och ibland blir det inte 100%. Och så länge man är ödmjuk inför det och inser att det är liksom en indikation snarare än en 100% sanning så tänker jag att det är fine. Liksom.
Mm.
Vi hade en sån incident testat. Här.
Ja.
Men ja, vi har testat med ljud.
Ja.
Mm.
Att vi har suttit och pratat och vi kom ju fram till att det inte var någon avlyssning.
Ja. Nej.
Men sen under den här då, testets gång så skickade du någon helg till mig, Sara?
Det var en länk var med en tröja som jag skickade på Messenger till dig.
Ja, och sen
fick du upp den som en annons.
Den tröja, exakt den tröjan dagen efter. Men då så satt vi och pratade om det där, men sen kom vi på att jag hade klickat på den där.
Mm. Ja.
Så det går ju att förklara
man
saker.
Man kan bli tokig på det där, det går liksom inte att... Okej, men för vi frågade ju apropå det här då, intressena, vi frågade ju Facebook också så här om man måste ha interagerat på något vis med den här Sara Bibeln då en viss tid för att få annonser här, eller varför har det ens hamnat där? Men då kan det alltså vara någon annan också som kanske har pratat om det här. Liksom, ja, det är omöjligt att säga kanske hur man viktar det.
Ja, jag ska inte liksom på något sätt påstå att ha en detaljinblick i deras algoritm, men jag vet ju att det finns en mängd olika faktorer som spelar in. Och då, då kan det ju vara att många av dina vänner har agerat på ett visst sätt, att du tillhör en demografi som är väldigt benägen att har det här intresset, eller att du har ett annat intresse som det är väldigt stark korrelation med att man har det här intresset också. Mm. Så att det är ju en liksom sammanvägning av oerhört många faktorer, och då blir det liksom någon slags potentiellt tolkningsfel i det där.
Mm. Om vi zoomar ut här lite grann, så har ju du har ju skrivit ett blogginlägg som handlar om hur kortsiktiga klick då numera trumfar kreativitet och att bygga varumärke, och att det då minskar reklamens effekt. Mm. Och då undrar vi, tycker du att det finns en övertro på generellt sett vad digital marknadsföring kan åstadkomma idag?
Jag tror att det finns, ja, på det sättet att man har sett digital marknadsföring som ett universalmedel. Det som, om man tittar på dem liksom som uttalar sig mycket som det här, som Binet och Field och andra forskare, så säger de ju att vi har kanske förflyttat för mycket av vårt kommunikativa tänk till saker som ska ge effekt kortsiktigt, som ska ge likes eller försäljning eller klicks redan imorgon. Och vi har liksom blivit för taktiska i våra tänk. Det är mindre liksom att bygga en kärlek till ett varumärke och mer bara att sälja produkt. Och i det ligger lite också att det blir ett överfokus på de digitala kanalerna. För att de är mer benägna att funka i det här kortsiktiga. Och där finns också mycket mer kortsiktiga KPI-er. Det blir mycket mer mätbart. Och då blir det där lite en självuppfyllande cykel att vi börjar få snabba data, då börjar vi fokusera på de kanalerna som kan ge oss snabb feedback, då börjar vi bli lite kortsiktiga, och också i den häraden så är digitala kanaler väldigt, liksom, men väldigt bra för att uppnå de KPI:erna, men kanske inte alltid de långsiktiga målen. Och i det där blir det ju också liksom någon slags risk med alla tekniska möjligheter som du kan göra någonting med. Just det där med liksom att våga välja bort ibland kanske. Om man tittar på då att ni på era profiler har 42 olika intressen på Facebook, att liksom en i tidens anda ligger nästan då att man ska göra 42 olika annonser till er som liksom knyter an den produkt jag försöker sälja till de här 42 olika intressen. Du som gillar Sara i Bibeln, du borde också köpa den här bilen eller någonting.
Johannes Frälsaren.
Ja, exakt. Nej, och då blir ju liksom, men där blir också en avvägning liksom, hur bra blir de här 42 annonserna om jag då, okej, hur mycket tid kommer jag ha på att utforma respektive av de här? Ja, då kommer jag ha, beroende på vilken budget jag har, då har jag en kvart på att göra ut varje. Då blir det 42 dåliga annonser. Mm. Och då behöver man ibland väga det mot att klumpa ihop all tiden och försöka göra någonting som är så emotionellt och så smaskigt att det tilltalar alla, oavsett om de gillar Sara i Bibeln eller inte. Så att säga. Så att det där är också någonting att liksom, det blir en avvägning ibland som man behöver göra kring den här detaljerade styrningen med hur mycket ger det? Hur mycket tid måste jag lägga ner på att göra olika varianter? Också vilken, utifrån det vi har pratat om nu då, vilken potentiell badwill skapar det om jag är jättespecifik i mitt budskap och jag hamnar fel i min styrning, versus att ta en liksom lite bredare approach i det riskerar att vara lite mindre relevant och lite mindre spetsig, men kanske, ja. Så man måste liksom väga det där fram och tillbaka, tror jag, och titta på vilket syfte har den här kommunikationen. Ska den få mig, mottagaren, att älska mitt varumärke mer och kunna tänka sig betala mer för det? Eller ska jag sälja en produkt redan imorgon? Mm.
Det finns en risk då helt enkelt att man fastnar i att så här, oh shit, här kan jag göra 100 varianter på den här annonsen, och fast det kanske inte spelar någon roll egentligen.
Nej, alltså man ska nog i alla fall gå tillbaka ofta till frågan liksom, varför? Mm. Varför ska jag göra 100 olika styrningar? Kommer det ge en effekt? Vad är alternativkostnaden? Vad hade jag kunnat göra annars med den tiden, den insatsen, den investeringen och väga dem mot varandra liksom, och inte göra styrningar för sakens skull. Mm. Därmed är det inte sagt att det inte kan vara fantastiskt bra och fantastiskt effektivt, men man behöver se om det lirar med ens övergripande syfte med kampanjen. Liksom.
Mm. Mm. Bra.
Hur tycker du man ska lägga sin strategi där när det kommer till datadriven versus varumärkesdriven reklam och marknadsföring? Hur mycket ska man vikta? Liksom?
Ja, men de vad ska man säga, nestorer som håller på och babblar om det här hela tiden pratar ju om en 60-40-regel. Mm. Där 60% ska vara långsiktig emotionell kommunikation, där man liksom, man kanske ska försöka ha i bakhuvudet liksom, kommer, tror jag ärligt att det här kommer få leda till att jag, mitt varumärke om 3 år har en högre marknadsandel och att folk kan tänka sig att betala mer för mitt varumärke. Den är liksom tumregeln där. Medan 40% då är liksom mera, hur ser jag till att jag driver försäljning det närmaste året eller något liknande. Och sen så har de ju då gjort det här baserat på massa data i en stor databas och sen funnit också att det finns vissa variationer. Lite i stort sett, ju tråkigare produkt du har desto mer ska du lägga på varumärkesbyggande emotionell kommunikation. Så att försäkringsbolag, banker och liknande bör lägga kanske 75-80% på varumärkesbyggande kommunikation. Medan i business to business till exempel så kan man lägga lite mer på taktisk. Mm. Men där finns ju lite sådana här studier att luta sig mot.
Nu hoppar jag tillbaka lite till intressena en snabbis. För Daniel Collin som du känner säkert. Antar jag.
Ja.
Och då, för de då lyssnare som inte vet så har han då en, han jobbar på Vinter idag, han har en lång bakgrund inom mediebyråbranschen. Han då berättade för oss att han har valt i sina inställningar att få irrelevanta annonser så att de inte ska baseras på hans intressen överhuvudtaget. För att han tycker då att han får mer relevanta annonser än om han har valt relevanta annonser. Mm. Är det en väg att gå, tycker du?
Alltså, det, om inte annat så är det ju någonting intressant kopplat till alltså att komma ut ur en filterbubbla och försöka liksom, få någon förståelse för hur ser det ut generellt. Liksom. Inte bara se hur ser det ut för mig utan försöka sätta sig in i konsumenters vardag eller försöka se någon bredare sanning. Det är lite samma som att surfa runt lite på internet utan cookies eller i en anonym flik på browsern liksom, och försöka förstå hur ser det här ut för någon som inte har min historik och som inte har med sig min dataryggsäck. Liksom. Men sen blir det ju också då det jag tror han uppnår genom att välja bort alla typer av styrningar, det är ju att han då eventuellt hamnar mer i en härad av kommunikation som är generell och som är tänkt att tilltala alla och som därmed kanske liksom, det kan ju bli ibland om man har med sig mycket information om styrningar och specifikt vilket personen är, att man använder den informationen för att skruva budskapet lite och därmed blir man lite lat vad gäller det traditionella reklamhantverket, det vill säga att skapa någonting som är vackert, entusiasmerande, spännande, överraskande. Liksom. Och då kanske han hamnar tillbaka lite mer i den här häraden av de som har fått utforma en reklam som inte haft lyxen att veta att de pratar till just den här personen, just den här demografin. Mm. Ja, då måste man tänka på någonting som kan appellera till en bred massa. Och då behöver det ofta bli lite mer entusiasmerande kanske.
Mm. Han har öppnat ett lazy fuck.
Lite så.
Kan man säga. Ja. Du Nisse, sista frågan här då för att runda av i podden. Vad har du för tips till annonsörer för att de inte ska gå bananas i människors flöden här framöver?
Men jag tror att en sak är ju alltid att försöka liksom sätta sig i konsumentens... Alltså det är så oerhört lätt att sitta liksom på kontoret vid någon slags drawing board av hur man tycker att det borde funka. Först ser konsumenten den annonsen och sen så får de den och sen kommer den och då går de vidare dit. Och consumer journeys och styrningar som ska funka på ett visst sätt. Men att försöka liksom... Ett, vara ödmjuk för att det där kommer aldrig funka 100% som det ser ut på ritbordet. Och 2, liksom verkligen försöka sätta sig in i konsumentens liksom situation, tänka på att konsumenter generellt sett inte bryr sig om reklam, inte är engagerade i varumärken, inte har någon större brand love, utan man måste liksom överträffa förväntningar och ge någonting som är positivt laddat. Och sen också försöka tänka över, ja, men sånt här med frekvensstyrningar, inte bomba allt för mycket. Och det relaterar ju lite tillbaka till det här med hur man viktar sin kommunikationspool överlag. Dundrar du ut massa retargeting och massa högfrekventa Instagram-kampanjer, så kanske du får en effekt på försäljningen som är positiv nästa kvartal. Men vad gör det med ditt varumärke på 3 års sikt? Så att man tar med sig den balansen in i när man liksom planerar sina kampanjer också.
Mm. Toppen. Det får vara slutorden.
Ja, tack så mycket.
Stort tack.
Tack så jättemycket.
Nu har vi kommit fram till programpunkten Veckans svep, där vi tar upp 3 intressanta grejer som vi har noterat från veckan som gått. Och det är inte varje dag som man då får gratis reklam från konkurrenten. Men Lidl hade en väldigt tur när de fick snålskjuts utanför en ICA-butik härom veckan. ICA i Sigtuna hade nämligen en reklamskylt utanför sin butik med nybakade croissanger och te på. Men det fanns ju då bara ett problem, kan man säga. Lidls eget varumärke Deluxe var den då som prydde den här skylten.
Väldigt roligt.
Ja, och Lidl, de var ju inte å sin sida sena med att slå mynt av den här händelsen. På sin Facebook-sida så lade de ut ett inlägg där det stod: "Gör som ICA, köp te på Lidl." Och ICA, de ville inte vara sämre dem, så de svarade på passningen och skrev: "Hej Lidl, ert te smakade gott och blev fint på bild. Hoppas ni gillar vårt lika mycket / vännerna på ICA." Mm. Ja, det är gulligt, säger vi.
Gulligt. Ja, Brindfors är ju en av Sveriges mest belönade byråer i modern tid. Men som man brukar säga, upp som en sol och ner som en, ja, den kan ni säkert. Idag är det inte mycket kvar av byrån alls faktiskt. I sin prime time så var det drygt 100 anställda på Brindfors. Nu är det bara de 2 ägarna kvar. Och de säger sig själva vara en blandning mellan ett investmentbolag som går in i startups och en traditionell reklambyrå som bland annat hjälper Arlanda Express och Doktor 24. När vår kollega försökte ringa numret då till Brindfors i veckan, så möttes hen av: "Numret du har ringt har ingen abonnent och är för tillfället avstängt." Så vi får väl se vad som blir av byrån i framtiden då.
Ja. Mm. Vi har pratat en del om influencers och sånt som kan gå fel i samarbeten med dem. Och nu i förra veckan så hände en liten tabbe, kan man väl kalla det då. Amanda Moritz, en influencer med nästan 100 000 följare, på Instagram, har då fått en massa produkter från Samsung för att hon ska marknadsföra dem. Och det har hon också gjort då. Hon har varit ambassadör för det här varumärket under 2 års tid, tror jag. Och sen har hon sålt dem vidare då som nyskick i olika grupper på Facebook. Och där har hon då bland annat skrivit i de här grupperna: "Samsung produkter helt i nyskick samt oanvända, enbart för att fotografera / visa upp vid reklamkampanjer med Samsung." Det känns inte som att hon bottnar i sin älskvärdhet för Samsung. där. Och Samsung, de blev då inte särskilt förtjusta i det här när det kom fram. "Förtroende och ärlighet är en grundförutsättning för all form av samarbete, och vi tar med oss detta vidare internt för att undvika att något liknande inträffar igen", uttalade sig då kommunikationschefen till oss i samband med att det här inträffade.
Mm. Undrar om de har brutit med henne helt?
Det tror jag inte.
Nej. Nej. Det här var allt för det första avsnittet på ett nytt decennium. Vad kul att ni har lyssnat på vår podd. Om ni pallar så får ni gärna ge oss ett betyg i podcasten så att fler kan hitta hit.
Ja, och om 2 veckor så är vi tillbaka igen som vanligt. Missa inte det. Hej då!
Resumé Insikt produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.